Hej och välkomna till ännu ett program av Atletico Podcast. Det var en tid sedan sist, men vi är tillbaka bättre än förr. Som jag alltid brukar säga, man blir alltid bättre. Och man kan inte bli mycket bättre än att ha mig, Alexander Ivanovski, med i programmet tillsammans med Zoran Zoric. Välkomna till ett efterlängtat program, av oss i alla fall.
Det kan inte bli bättre med dig alltså.
Det kan inte bli bättre med oss, ja. Vi stannar där och går inte vidare på det ämnet. Första ämnet är Osasuna som spelades här för en tid sedan på Vicente Calderón. Vad tyckte du om uppställningen i den matchen, Sören?
Jag har den inte framför mig nu eftersom jag sitter utanför här. Det man kan säga är ju att det är ganska väntad startelva hela vägen. I alla de här matcherna som jag spelat på sista tiden, och det var ganska många. Media har mer eller mindre bara spikat i stort sett varenda elva, förutom då senast mot Porto. Så att skulle vara några större, att man skulle förvånas något mer över startelverna, det hände liksom inte längre.
Nej, det är sant. Speciellt inte när man har så solid trupp liksom. När man har backlinjen som, jag vet inte hur många gånger de har spelat tillsammans, så Gabi och Mario i mitten liksom, så att det är inte så mycket att klaga på.
Det är väl kanske bara att Leo Battistao spelade från start liksom. Det var väl kanske det enda som var lite förvånande, men han ska också få sin chans från start liksom. Han har ju kommit för att spela också och avlasta Diego Costa och David Villa.
Ja, precis. I matchen mot Osasuna så hade vi ju Courtois i mål, Jean-Fran, Miranda, Godin, Insua på vänsterbacken ju. Sen har vi Arda, Mario, Thiago, Koke, Leo och Diego Costa som startade matchen då. Diego Costa med två väldigt snygga mål. Och sedan så byttes ju Seboja, Gabi och David Villa in av Cholo då. Så att det var väl ändå en ganska väntad startelva med tanke på att man var tvungen att vila David Villa inför Champions League-matchen. Så att, och han är inte den, han är inte den, den yngsta heller, så han kanske behöver vilas lite, jag vet inte. Men Atletico går upp och gör 2-0 efter 24 minuter. Diego Costa gör båda målen, först i 18 och sen 24 minuten. Sen så känns det lite som att man bara lägger av. Fick du också samma känsla där, så?
Alltså det man gör i stort sett, det är att man spelar inte egentligen jättebra fram tills man gör de här målen, men man är effektiva. Man gör sina mål och man har visserligen ett par chanser till som man kan göra mål på. Sen så efter det, som du säger, så går de ner lite och går de ner sig lite. Och efter det så är det bara att spela av matchen mer eller mindre. Men det visar sig bli svårare än vad man trodde, för jag tror att de gick på ungefär 70%. Jag tror inte de gick på 100% där mot Osasuna, för att det syntes ganska väl att de ville, vet du, vila i alla fall. De ville inte ta ut de här sista 10-20%, kanske uppemot 30%, för att det var Madrid derby helgen därpå då, såklart.
Ja, det också. Precis, men ja, vi klarar ju oss ändå, men Vilken inledning av Costa i ligan, jag vet inte. Det känns som att David Villa inte, jag vet inte hur mycket, vilka förväntningar han hade, men han har väl inte gjort så många mål som fansen har hoppats på. Och därför har ju Costa stegat in och lite som en räddare, för jag menar, tänk om Costa inte hade kommit igång med målskyttet och utvecklats från föregående säsong, då hade vi nog varit ganska, alltså då hade det nog stått ganska illa till. Men jag vet inte, han tyglade bra, och jag vet inte, Charlie fick ju frågan på presskonferensen, jag tror det var efter Madrid-matchen, eller nej, det var först efter den här matchen, så frågade de, har Costa egentligen någon ribba? Eller så hon sa, hur bra kan egentligen bli? Så sa han, han har ingen ribba, han kan bli hur bra som helst, men det finns jättemycket att förbättra. Och sedan efter matchen mot Madrid så frågar de, har han liksom nått sin sin högsta ribba, så sa Cholo, Costa har fortfarande väldigt mycket att lära och väldigt mycket att förbättra fortfarande. Så, och killen är trots allt bara 24 år, eller 23-24 år, 24 än. Så frågan är egentligen hur bra han kan bli. Hur bra tror du, sa han?
Jag tror att Costa kommer bli riktigt, riktigt bra, och det ser vi ju här när Falcao har lämnat också, att han har fått betydligt mer plats här, Diego Costa, och när man får plats i ett lag som även är framgångsrikt och som spelar som ett lag, då är det ganska lätt, och jag skulle inte säga att det är lätt, men det är mycket lättare än när man har en target så att säga som alla bollar ska gå till. Och det var väl mycket så inne i straffområdet att Falcao skulle ha alla bollar. Sen fick Diego Costa fördela dem till Falcao så att säga. Nu går det mesta genom Diego Costa, både spelmässigt och inne i straffområdet. Det såg vi inte minst mot Osasuna, där såväl Koke som Juanfran hade ett fint samspel och hittade honom inne i straffområdet på såväl inlägg som inspel. Så jag tror att han kan bli en av... Ja, definitivt. Han är redan en av spanska ligans bästa anfallsspelare, och för mig är det inget snack om saken om att han ska vara med i det brasilianska landslaget exempelvis.
Jag eller tror att han spanska. Kan bli värst.
Ja, eller spanska. Och jag tror att för mig är det inget snack om saken att han kan ju bli en av världens bästa anfallsspelare. Bara han är ännu mer precis i sina avslut och ännu bättre på att avsluta in i boxen. Det vill säga att effektiviteten är på en någorlunda liknande nivå som den var på Falcao exempelvis.
Ja, precis. Jag känner att han hade ju något läge i Copa del Rey-finalen, och så hade han ett friläge mot Madrid här i ligan. Sen så var det något annat läge också, jag kommer inte ihåg riktigt, som han ser lite loj ut. Att, jag tror det var mot Osasuna också, när han hade gjort 2 mål. Så fick han ett väldigt bra läge, men det är precis som att, alltså, han vill inte. Alltså det här sista klivet liksom. Jag vet inte, det kanske bara jag som känner så. Han kanske inte...
Jag känner väl snarare att han är lite nonchalant i avslutningslägena.
Ja, precis.
Och att han kan förbättra. Och du vet, det är jätteviktigt att ha en bra första touch i de här situationerna. När man kommer ensam med målvakten eller när man ska lägga bollen till rätta. Mm. Och när han har det där friläget mot Madrid exempelvis nu senast när vi mötte dem och vann. Mm. Så är han någonstans lite grann... Det är en dåligt första touch som gör så att han inte riktigt kan avsluta på det sätt som han vill. Så jag tror att det handlar ju mer om att förbättra den tekniska delen i hans spel och att vara lite mer uppmärksam. Snarare än att han inte vill ta det nästa steget. För han lever ju mer eller mindre på bara sin instinkt.
Ja, precis. Jag tror att, som du säger, blir han bättre på sin första touch och lite mer... Och inte så nonchalant i avsluten, då tror jag att han kan bli jävligt bra spelare. Men jag har läst på lite olika forum, jag ska inte nämna var. Men där de skriver att Costa liksom är en one hit wonder. Liksom att de tror att det är bara en säsong som gäller för Costa. Sen ska han bli den spelaren som han var för något år sedan. Tror du att Costa kommer att fortsätta hålla det här, den här nivån, sa han?
Alltså, så länge Cholo är tränare och Costa spelar i den här typen av lag, så är jag helt övertygad om att han inte är ett one hit wonder. Kan man fråga sig vart du har läst det här och alltså, vilka människor som har följt Diego Costas karriär. För jag sa det på Eurotalk, det här är kille som har haft det svårt, alltså, det har inte gått på räls för honom genom åren. Han var inte den här supertalangen som Neymar var när han var 17 år gammal liksom. Man visste att han skulle bli en stor stjärna.
Det var då han gjorde
marketinggrej liksom.
Det var då han gjorde sin första fotbollsträning typ när han var 17 eller 16.
Ja, det är det jag menar, och han har ju gått igenom många svåra perioder. Han har gått igenom svåra perioder i Celta, i Albacete, i Salamanca, i Valladolid var han dålig en hel 6 månader efter att han hade startat bra. Han hade problem med sitt korsband där det som gick av under försäsongen när Manzano tog över klubben. Han gick till Rayo, och i Rayo blev han någonstans spelaren som inte tar med sig fotbollen hem, utan han spelar bara fotbollen hemma på planen. Och hemma är han bara en familjefar som är tillsammans med sin familj. Så ja, jag kan inte se att han skulle vara ett one hit wonder. För att han har ju verkligen tagit sig igenom sig en svår period i sitt liv. och även adapterat sig till sättet som det spanska ligan kräver för att det ska vara en stor fotbollsspelare. Jag tror inte dugg på det här om One Hit Wonder.
Ska tillägga att det läses på Puertan på Svenska Fans.
Exakt, och där är man ju där vill man ju till och med köpa honom, så där går verkligen saker och ting isär, om man nu ska vara lite snäll mot dem.
Ja, precis, det är mycket delade åsikter, men de får hålla det för sig. Vi älskar Kosta i alla fall, även om man kan vara ett svin ibland.
Eller så kommer Jocke komma in med sin kommentar, hijo de, och sen något med p.
Ja, man vet aldrig, kanske patata, man vet aldrig. Ifall du skulle säga, ifall du kommer ihåg de tre bästa spelarna mot Puta och Sasuna, ifall man ska vara lite hatisk, vilka hade du då valt, Sören?
Jag tycker att Diego Costa är överlägset bäst i den här matchen, och utan honom så vi kommer antagligen vinna, men det skulle bli mycket svårare. Jag tycker att Koke gör en bra match, och sen Jean Fran var riktigt bra, för han fick till och med in sina inlägg till Diego Costa.
Till och med. Nej, men det är sant som du säger. Jag tycker att det fanns någon, ifall du kommer ihåg, som inte nådde upp till sin vanliga status eller nivå?
I så fall skulle det vara Godin eller Miranda, som jag kommer inte ihåg. Det var väl Godin som slarvade lite grann i sitt försvarsspel. Det var Miranda som slarvade och slog bort en del passningar. En del onödiga rensningar hade han också som gick fel. Han var lite nonchalant med bollen i vissa lägen. Alltså det såg ut att vara lite gamla Atletico under vissa delar av matchen där man slarvar helt enkelt. Där man inte håller fokusen fullt ut. Men det är väl kanske förståeligt också med tanke på att det var ett Madrid-derby som stundade där, och spelarna var väl inte 100% skärpta.
Och sen kom hårfönen av Cholo. Och sen så gick man in i derbyt. Nej, men jag såg en liten tendens i det. Visst, det var inte alls mycket, men i matchen mot Porto som vi kommer till lite senare, så hade Miranda också en rensning där han alltid brukar bara tjonga iväg bollen, men så landade den typ precis utanför straffområdet, så var det nära att Porto kunde göra mål. Så det känns som att han tar det lugnt lite för mycket ibland. Fast man ska inte klaga, han är jävligt bra försvarare. Men lite bättre skärpa bara. Man kanske inte ska begära för mycket heller, men jag vet inte. Han är ändå grym. Är det något annat du vill lägga till i matchen mot Osasuna?
Kul för Insuo också. Göra ligadebut. Äntligen ska det sägas också. Det var väl lite så att om man inte hade startat den här matchen, så hade Nocciolo kanske haft något emot honom. Men det visar ju sig att så är det ju inte, utan vi har ligans bästa vänsterback just nu.
Precis, Emiliano Insua. Vi går vidare till derbyt, när vi äntligen bröt sviten, eller jag vet inte om man ska kalla den svit eller förbannelsen på Bernabeu. Den var egentligen bruten, men vissa ville få det till att det fortfarande var 14 år, i och med att vi inte hade slått dem i ligan. Och det är som Simeone och Enrique Cerezo säger, statistik är till för att brytas. Och Atletico ställde upp med Courtois, Felipe, Godin, Miranda, Juan Fran, Koke, Thiago, Gabi, Arda, David Villa och Diego Costa längst fram. Real Madrid startelva var väl ganska väntad, tycker jag. hade inga större åsikter om den, men det var, man blev lite förvånad att Gareth Bale inte skulle starta. Men vad tyckte du annars om Simeones matchning och laguppställningen? Det är en ganska väntad laguppställning, men hur tyckte du att laget reagerade på Bernabeu?
Först och främst kan vi bara nämna att Iara Mendes spelade istället för Modric, och de hade nog behövt en Modric i 90 minuter, men tydligen så hade han problem med lite muskelskada, så det var väl anledningen till att han inte var med på sin start. Sen kunde man diskutera Benzemas uttagning också, med tanke på hur usel han har varit här i början av säsongen och i slutet av förra. Simeones coaching kan säga så här att 4-4-2 spelar han. 4-4-1-1 kan man väl säga att det är någon variant av 4-4-2. Och alltså, sättet som typ både Thiago som inte är den ordinarie mittfältaren i det här laget, den därför ser jag ordinarie, utan det är Mario. Mario gick sönder där mot Osasuna. Jag tycker Thiago gör en extremt bra fotbollsmatch. Inte bara sätt som man vinner boll och som man sätter igång spelet och framförallt sättet som man håller i boll, utan han vet när han ska passa fram och när han ska passa bak bollen för att lugna ner. Utan under vissa perioder hade vi till och med lite mer boll än Madrid, vilket var lite förvånande att se. Matchningen kan vi säga att det var ju klockren. Det var inget mer att snacka om där. Liksom. Cholo vann den matchen mot Ancelotti ganska överlägset. Och det kan man ju säga utan att överdriva överhuvudtaget. Framförallt så tycker jag att pressspelet var extremt bra under stora delar av matchen. Sen så är det ju så att man faller in i vissa situationer där det blir lite sämre pressspel, där Madrid också kommer igen, för de är ändå fysiskt bra. Atletico kan inte hålla samma pressspel i typ 95 minuter. Det vore ju omänskligt. Men nästan i alla fall. Sen så tycker jag att hela backlinjen gör en jättefin insats med ett enda misstag som gör hela matchen, och den är Godin och Thiago misstajmar en boll och Morata får ett jätteläge som han sen skjuter utanför. Han skjuter den i sidan av nätet också, där Courtois mer eller mindre täcker bort ytan som man kan skjuta på. Courtois hade väl inte så jättemycket att göra förutom den nicken och Benzema och Moratas två skott. Och det var väl det enda som Madrid i stort sett skapade förutom den där frisparken när Ronaldo sköt den på läktare Z, skulle jag väl säga att den där skottet gick upp på.
Över till Calderon. Nej, man vet aldrig. Nej, men det är, om man tar lite statistik. Real Madrid hade 63-37 bollen av. Vilket jag inte tycker speglar matchen så mycket.
Bollinnehav, det är verkligen en falsk grej liksom. Det har blivit så här populistisk grej att man ska ha mer bollinnehav, då dominerar man matchen. Men för mig handlar det bara om hur mycket chanser man skapar och hur bra man försvarar sig som lag och hur bra man spelar som kollektiv. Det med bollinnehav, det är bara en statistik tycker jag.
Med tanke på att avslutet på mål var 5-4 i Real Madrids favör, så spelar inte bollinnehavet så stor del. Och sen av de fem avsluten så var inte alla alla var inte så himla bra. Alltså det var väl typ en 3-4 som du sa precis. Något som överraskade mig var att Atletico vann hörnstatistiken med 7-2. Det visar ju också alltså hur mycket vi liksom pressar upp på deras planhalva och skapa. Om att vi hade mindre bollinnehav, även om det inte symboliserar så mycket.
Om man ska in på hörnstatistiken kan man ju säga att ibland kan vissa lag ha 15 hörn och det andra kan ha typ 6, och då kan det här laget som har 6 hörner typ spelat ut sina motståndare. Samtidigt så kan man ju också säga att då har det här andra laget antingen försvarat sig väldigt bra, eller så har de helt enkelt bara släppt till väldigt mycket hörnor för att de varit låga i det försvarsspelet. Det där är också lite missvisande statistik tycker jag. Jag tycker mer att det är skott på mål, framförallt skott på mål. Och framförallt de här chanserna, målchanserna som ofta inte dyker upp i statistiken. Det är de, och såklart målvakternas själva ingripanden. Det är väl de som är kanske viktigast för att se hur en match har utvecklats och hur den har varit.
Där har du en väldigt stor poäng, Sören. Men ändå, jag tyckte, jag vet inte, det kändes overkligt att för att... Alltså under hela dagen så kände jag liksom bara att... Jag vet inte, jag hade en bra känsla i kroppen, typ. Jag hade ungefär samma känsla som när vi skulle möta Barcelona för, vad kan det ha varit, 3 år sedan. När Zlatan spelade i Barcelona. Och jag satt med en kompis och kollade på matchen och när, vem var det? Det var i alla fall Simão gjorde, när Forlan gjorde 1-0 efter frispelning av Reis, och så gjorde Simão 2-0 på frispark. Det var...
2-1 blev det.
Ja, 2-1 blev det ju när Zlatan reducerar. Men tar Atleticos mål. Men hela den dagen så hade jag exakt samma känsla som jag hade inför matchen mot Madrid. Jag sa, fan, vi har en chans. Jag tror vi kommer vidare. Och ja, så blev det. Även om jag inte hade förväntat mig det, så hade jag ju känslan där. Och jag visste liksom att vi hade slått dem i finalen. Så att de är liksom inte omänskliga. Så att, ja, jag vet inte. Jag vet inte, det känns fortfarande lite overkligt. Jag vet inte. De tre bästa spelarna mot Madrid, sa han.
Kan vi säga att Diego Costa var definitivt en av spelarna som förtjänar att lyftas fram här. För att inte bara är han bra i anfallsspelet och inte bara skapar han chanser genom sitt individuella anfallsspel och hans förmåga och framförallt vinna frisparkar med ryggen mot mål. För där får ju faktiskt hela laget får ju faktiskt vila varje gång han skapar en frispark. Och antalet chanser som man skapar den här matchen är jäkligt många och de har jättestora problem med hans fysik, snabbhet, individuella förmåga. Det går kosta matchens lirare om man ser till en spelare så där bara rakt av. Men fotboll är ju en kollektiv sport och hela laget gör en extrem häva centrallinjen med framförallt Thiago och Gabi. Måste ju säga att vi spelar ett sort 4-4-2 här. 4-4-1-1 blir ju med en spelare som går ner, en av anfallarna i David Villa. Och framförallt så täcker de väldigt mycket ytor, både Thiago och Gabi. Vilket imponerar med tanke på att de är inte 25 alltså. De är ju fortfarande, det är spelare som är 30 år, 32 år gamla. Och de ska kanske vara i sina bästa år rent fysiskt och på väg neråt om något år. Men jag tycker att det imponerar jättemycket mot Real Madrids, mot Real Madrids mittfält. Och det är inte vilket mittfält som helst. Sen så jag kanske låter vissa misstag. Men hur som helst, jag tycker att de två var riktigt bra. Och de får lite för lite cred tycker jag i media och i pressen här. För att de gör det här grovarbetet som inte riktigt... Ja, det kommer inte fram riktigt. Det lyfts inte fram riktigt. Båda ytterbackarna gjorde också ett extremt bra arbete tyckte jag. Jean-Fran blev ju knappt avdribblad av Ronaldo. Det var någon gång som Ronaldo skärde in och sköt och Courtois gjorde någon liten tabbe. Och sen har vi Felipe Luis. Bara det sättet, bara den inställningen att vilja vinna den här bollen uppe på offensiv planhalva sista tredjedelen hos Real Madrid. När Di Maria tappar bollen. Det säger någonstans vilken typ av spelare, vilken typ av karaktär som Felipe Luis är. Och sen så gör vi faktiskt ett mål där. Koke ska också ha jättestor cred för att inte bara hans framspelning utan hans fasta situationer som var, ja, de var högklassiga och själva spelet också. Jag tycker att vi vände spelet väldigt mycket bättre på Koke än på andra spelare. Så alltså det är jättesvårt att välja ut tre spelare, men där har du i alla fall några som är kandidater till att vara med Diego Costa.
Alla är kandidater. Alla var bra faktiskt tycker jag. Även om Courtois misstag kunde kostat oss 2 poäng. Hur ser du på den situationen i slutet? Tycker du att han har bollen eller är det bara...
Nej, jag tycker inte att han har bollen. Alltså, det där är... Det där är utan tvekan för mig en tabbe. Och att han sen skulle filma vet jag inte heller om det är sant. Det kanske att han filmar bara att klubben går ut och säger att han är skadad bara för att Courtois rykte inte ska gå åt skogen. Men det tycker jag att han klantar sig. Jag tycker inte att Bale gör något. Jag tycker att Bale bara försöker ta bollen. Och jag ser inte Bale som någon förutspelare. Jag ser snarare honom som en lite av en filmare. Men det är inte så att han filmar där.
Nej, det är sant. Han la ju upp, eller klubben la upp ett foto på Courtois efter matchen när han hade tejpat fingrarna, men jag vet inte. Det är kanske bara för spel för galleriet, jag vet inte.
I alla fall, Courtois får skylla sig själv tycker jag, när Bale kommer där. Och det är inte så att Bale filmar till sig något, utan Bale försöker bara ta bollen. Det tycker inte jag i hela världen. Courtois får skylla sig själv helt enkelt för att han inte tar tag i bollen där och han leker lite med elden.
Det känns som Atletico får typ 4 år sedan. Att åka på ett sånt misstag. Typ, nej, ännu längre bak. Typ från 2006-2007. Innan Kike kom in och allt där. Så att man fick lite flashback. Men som tur var så gick det an denna gången. Fanns det någon som du tyckte inte höll måttet mot Madrid?
När vi ändå är inne på det. Courtois som... Han gör visserligen två bra räddningar, tre bra ingripanden. Men han har även Ronaldo skott där han egentligen inte ska, alltså det där ska inte släppa retur på. Verkar som att han är lite rädd för Ronaldo. Och sen självklart det där med Bale och incidenten som jag snackade om för någon minut sedan. Så Courtois kan betydligt bättre, tycker jag i alla fall.
Ja, men det var inget stort misstag. Det kunde ju blivit, men vi bör inte förstora det.
Nej, jag tycker inte man ska riskera i det läget. Det finns ingen som helst anledning att riskera, speciellt efter lagets insats.
Nej, det är sant. Är det något annat du vill lägga till i matchen mot Real Madrid, förutom att det var en jävligt härlig seger?
Så det är ju en klassisk seger det här. Första gången på 14 år i ligaspelet. Alltså det är inte varje dag det sker liksom. Och nu har vi slått dem två raka gånger. Vilket i sin tur också säger att Atletico är ett lag att räkna med. Det kan väl ingen sticka under stol med nu i alla fall.
De har inte slått oss på 4,5 månader.
Exakt, och vi hade inte slagit dem på 14 år.
Det är en bra början.
Alltid något som du säger.
Eller hur, vi får se. Nästa match på listan som jag har längtat efter väldigt länge, det var matchen mot Porto. Även om jag inte har längtat lika mycket till bortamatchen, så är det ändå en Champions League-match. Och det är alltid välkommet på min TV i alla fall. Speciellt när det är Atletico också. Man ställde upp med Courtois i mål. Och så var det ju den vanliga backlinjen med Godin, Miranda, Juanfran, Felipe Luis. Nu har jag inte riktigt mittfältet framför mig, men det var väl Thiago, Gabi, och så var det Arda, Raul Garcia, David Villa och Leo Baptistao. Var det rätt att peta Kock istället för Raul Garcia, sa han? Tyckte du annars att uttagningen var bra?
Jag tror att det handlar om att vila Kock, för han har i stort sett spelat varenda minut hittills. Och jag tror att det handlar om att Raul Garcias fysik skulle få bättre utslag än Kokes fina tekniska och aggressiva försvarsspel. Hans fina passningsspel också. Skulle få större utslag mot Porto. Men det visade sig vara fel. Och väldigt mycket fel skulle jag vilja säga. För att första 45-55 minuterna så saknar vi ju Koke. Det är ju inget snack om den saken. Vi har ingen som helst att vända spelet på. Vi har ingen som helst spelare som kan hålla i boll på mitten. Inte ens Arda klarade av det i vissa lägen. Så ja, jag hade nog startat med Koke ändå liksom. Hellre att man startar med Koke i matchen mot Porto än att man startar med Raul Garcia i den här typen av match. För som vi såg så behövdes det väldigt mycket individuell kvalitet för att överhuvudtaget skapa någon som helst chans i öppet spel mot Porto, som var riktigt, riktigt bra faktiskt.
Och sedan så skadade sig Raul Garcia också. Till råga på allt. Känns lite olyckligt, för jag blev först lite...
Ja.
Nej, men jag blev först lite sur när jag sa att han missade läget. Och sen när jag sa att han blev skadad, tänkte jag, ja, då förstår jag varför han missade läget. Men ja, det, man, alltså nu i efterhand så märks det inte så mycket. Men hade det blivit 1-1 så hade man nog lagt mer vikt på det. Vi kan ju gå in på målet. Vi kan ju gå in på 1-2-målet. Frisparken. Vad har du att säga om den, Sören? Vad har du att säga om den?
Det är en kopia av Argentinas som de har kört tidigare, bland annat mot Almeria. Bland annat mot Mallorca under Cholos första halvår i klubben. Där Adrian fick fixa en straff som Falcao sen missade. Där vi gjorde en liknande variant mot Deportivo La Coruña också på försäsongen. Och det var 2012 på försäsongen, sommaren där. Så den här har de använt sig av ganska flitigt, och framförallt nu på sista tiden. Jag kan säga så här att när jag ser att Gabi tittar ner i marken så där, och han kollar ner i marken 3 gånger, så ser jag det som ett tecken att han kommer inte skjuta på mål här, utan när bildproducenten zoomar in hans ansikte och jag ser att Gabi någonstans, han gör inget tecken, men man ser ändå att det är någon sorts tecken där han gör. Mm. Att han kollar 3 gånger framåt och att Arda går och gömmer sig bakom muren. Och det är inte så, vet, spelare brukar ju gå framför muren och sen ställa sig i mitten, inte bakom och ställa sig i muren. Mm. Och det var där jag reagerade ganska mycket på, för jag tänkte, jag hörde ju kommentatorn som var portugis, och han sa ju, ja, men nu blir det så här, nu kommer Felipe Luis skjuta. Och sen helt plötsligt stannade hela det av och Gabi står vid bollen. Då tänkte jag bara, det här måste vara en variant. Och sekunden senare så ser jag Arda ta emot bollen och skicka upp den i nättaket. Och då visste jag liksom att nu vet jag att jag känner mitt Atletico.
Men en sak jag aldrig har fattat, alltså jag gillar att, visst, alltså jag ska inte säga att jag gillar Porto, men jag har följt Porto ganska länge. Jag gillar inte alls deras målvakt helt. Jag tycker att den är ganska dålig.
Han är ju en bra, han kan ju rädda, han kan göra riktigt bra räddningar och så. Men han är ju galen alltså, den killen. Och det finns ju en myt om att målvakter är lite speciella och lite galna. Så den myten passar ju väldigt bra in på Helton alltså,
och
den
Bogus. Killen.
Ja. Ja, men vi hade ju också en sån i Burgos som är helt annorlunda som tränare liksom. Men han gillade ju också att dribbla. Och det kommer man ju inte glömma i första taget liksom. Han räddade ju straffar med näsan i Madrid-derbyn och massa annat skit. Ja, Helton är lite så alltså. Du såg ju han dribblade av David Villa där också. Så i luftspelet så är han inte bra, men han är en riktigt bra reflexmålvakt och bra med fötterna faktiskt, det måste jag erkänna.
Men det var väl han som tappade in en boll mot Atletico på Calderon typ för 3-4 år sedan.
Men samtidigt så har han har blivit mycket bättre på att sköta sig i luftspelet. Av någon anledning så kommer det tillbaka här mot Atletico, att Godin går fram och gör det där nickmålet när Gabi slår in bollen. Sen så måste man ju säga också att det är en väldigt bra slagen frispark, för att varken Otamendi, Mangala eller Helton kommer ju upp på varken bollen eller på Godin. Så det är en väldigt bra tajmad nick, det är en väldigt bra löpning av Godin och det är en framförallt väldigt bra frispark som ställer 3 spelare i Porto när de är 3-1.
På tal om frisparkar så här, vi spelade ungefär en hel halvlek, gjorde 2 mål utan någon anfallare.
Det tyckte jag var jäkligt intressant faktiskt. För att vi började ju matchen med 4-4-1-1, eller hur?
Ja.
Och sen så tar han ut David Villa i halvtid.
Ja.
Och Simeone går upp på någon sorts femmanna mittfält, för att han inser ju också att Porto har ju pressat sönder oss. De är aggressiva och vi får inte alls vända med bollen, utan där står antingen Otamendi, Mangala och bara manglar mer eller mindre David Villa. Sen så körde de över oss med deras aggressiva försvarsspel och de drog på sig mängder av frisparkar alltså. Jag vet inte, Atletico brukar normalt sett vara kungarna av att dra på sig taktiska frisparkar. Men Porto hade dragit på sig 21 frisparkar mot Atletico. Atletico hade väl 10 när jag skrev den matchrapporten. Och det visar ju någonstans att de bröt ju helt vårt spel första 45-55 minuterna. Sen går han upp på en femmanna mittfält. Och någonstans där så börjar vi utmanövrera dem och äta oss in i matchen. Vilket jag tyckte var jävligt, jävligt bra taktiskt drag. Vilket också visar på att jag tror inte att vi hade tagit poäng här utan Cholo. Det här är ju helt Cholos förtjänst och de fast situationerna som är också en väldigt viktig del. Som vi inte hade för bara ett par år sedan. Sen så måste jag bara nämna en sak till innan du fortsätter. Sen går vi upp på 0 anfallare. Vilket var ännu sjukare. Med Raul Garcia som någon sorts, jag vet inte, fake nia. Och jag har ju sagt det tidigare. Att vi borde testa Raul Garcia i någon sorts fake anfallsroll. Han är usel med fötterna. Han är usel på passningsspelare. Men han har Jegada. Han är bra utan boll. Och han är livsfarlig inne i straffområdet. Och det såg vi där, hans djupledslöpning när Arda spelade fram honom.
Fy fan, vilken framspelning, alltså fy fan.
Fy fan, men också vilken löpning. Det måste vi säga att han gör ju faktiskt en jättefin löpning. Raúl García.
Ja, klart, klart. Men framspelningen,
Och sen är det ju lite beklagligt att Raúl García går sönder där och blir borta i 2 veckor nu. Men då kommer Oliver Torres in. Oliver Torres ska agera fake nia. Alltså, det var en väldigt speciell match. Och jag vet att Cholo snackade ju om hur Spalletti, när vi mötte Zenit, hur de spelade i 3 olika system när de mötte Atletico på Calderon. Det var ju precis vad Atletico också gjorde nu mot Porto. Vilket någonstans visar också vilken flexibilitet, alltså vilken extrem flexibilitet det finns i det här laget.
Ja, hur bra kan vi bli?
Exakt, och det är där man undrar lite grann här. Hur Cholo tar fram nya sidor av det här laget hela tiden. Hur han utvecklar både pressspel, frisparkar. Förresten, frisparkarna. Han har ju för fan fler frisparksvarianter än vad det finns ord i den svenska nationalencyklopedin. Alltså allvarligt talat.
Det är helt sjukt. Undrar när nästa kommer, jag vet inte.
Ja, det är sjukt alltså, det är sjukt.
Jag vet inte vad jag ska säga om matchen mot Porto. Det var helt overkligt. Jag menar, de hade inte förlorat hemma på 593 dagar inför matchen då. Det hade gått flera år innan de, eller det hade gått flera år sedan de släppte in mer än ett mål. Och så går vi och vinner. Visst, det var ett litet omtalat mål. Det var ju ett omtalat mål.
Det var offside. Vi ska erkänna att det var offside.
Om man är någon expert, nu när man kan leka expert efter och kolla, så är det ju offside, men det var jäkligt svårt för domaren. Alltså, det är liksom inte...
Det går inte att se det där med mänskliga ögat. Även om det finns en linje där i själva planen som ritar upp en linje där Arda står. Det är jättesvårt att se det i 100-delen, alltså. Det är jättesvårt.
Det är liksom inte som Thomas Roncero som jämför Atleticos mål mot Porto med alltså domarfördelen med Real Madrid och Elche liksom.
De borde skämmas med tanke på vad AS har gjort under åren. De har ju till och med ritat om offside-linjer och publicerat det officiellt på sin hemsida, Real Madrid-redaktionen. Så Roncerdo, som vi kallar honom i Atletico-kretsar, skärp dig för fan.
Jag vet inte, det är alltid lika roligt att kolla. Men, det
är... Ja, exklusiva!
Eller hur? Vi måste bara köra sånt. Nej, skojar. Men innan vi går på de bästa spelarna, jag tänkte bara njuta lite mer av segern. Alltså, så jävla skön match. Och äntligen är vi tillbaka liksom där vi ska vara. Vi sa det efter Zenit-matchen också, men det känns som att Jag ända sedan vi kvalificerat för Champions League, så har jag gått och tänkt, fan, jag vill se hur vi spelar mot de bästa lagen. Visst, nu inte Porto, typ United eller så här, men det är en bit på vägen i alla fall. Jag kan tänka mig att United hade haft svårt mot Porto. Alltså, kanske inte så här värsta som i Champions League-final, men de hade inte vunnit över dem lätt liksom. Så jag börjar tänka, hur jävla bra kan vi bli? Men dessutom så blir man lite mer rädd också när man tänker att Cholo inte kommer att vara klubben för evigt.
Han kommer att vara för evigt.
I hjärtat kanske, men inte på bänken.
Vi får helt enkelt klona honom. Det är väl det enda vi kan göra.
Liksom. Snart kommer ju Cholito också, så vi får hoppas att han kommer in med lite...
Jag är helt övertygad om att han kommer spela Atletico om typ 2 år. Det är jag nästan helt övertygad om.
Ja, han kommer spela Atletico med frågan in här. Efter alla hans hatiska tweets efter Madrid-derbyn, alltså.
Jaha, du menar den lille? Gianluca?
Ja. Yeah.
Gianluca, det finns Giovanni, han spelar ju i River Plate's A-lag. Gianluca som är middleman, eller man ska säga, mittenbarnet. Sen har vi den lille som jag aldrig kommer ihåg namnet på, men Flacco. Som är kungen. El Flacco. Han är helt fantastisk, i den där radiointervjun med Cadena Cope. Yeah. Där han mer eller mindre bara personifierar hela familjen Simeone. Det måste alla som lyssnar på podcasten lyssna på. Liksom.
Vi kan länka den i forumet, eller fråga efter den ifall ni vill höra det. Nej, men jag tänkte på, det var väl Giovanni som gick ut på Twitter och skrev massa grejer om domaren och allt sånt där. Det var det väl?
Nej, det var Gianluca. För Giovanni, det står säkert i Giovannis kontrakt att han inte får göra såna grejer. Jag tror att han skulle få böter och massa skit.
Jag så tror han skiter i. Där är också.
Men han är uttalad Atletico-supporter liksom. Och jag minns ju när han frågade honom i intervju också, Giovanni Simeone. Vilket lag han skulle vilja spela på, vilket lag för och vilket lag han håller på. Och sen sa han ganska tydligt att jag håller på Atletico Madrid. Och det är väl inte så jävla konstigt, han är född i Madrid också.
Det sa man efter Copa del Rey-finalen när hela familjen Simeone satt med röd och vita målade ansikten.
Ja, jag vet.
Så det var, ja, det är så jävla stort. Ännu en gång så förlorar vi bollinnehavet, även om det inte säger någonting. 61-39 mot Porto. Fyra, men ändå 4-4 i avslut. Så att ja, gjorde mål på hälften av chanserna.
Och så är ju Courtois en jätteviktig räddning där när Miranda faktiskt slarvar. Och det var ju du inne på lite tidigare, att han slarvar och Courtois tvingas göra en benparad där som, det kunde mycket varit 2-0 när Varela fick det där friläget, för det var ju precis vad det var, ett friläge. Sen ska väl nämnas också att vi kan väl gå in på de här bästa tre och de sämsta, de som gjorde en lite sämre insats.
Absolut.
Du kan väl säga dina tre då, så, eftersom du fick säga förra gången.
Alltså, nu ska vi helt ärligt att jag missade första halvlek på grund av jobb. Men jag tyckte att jag var nära att säga Diego Costa, men han spelar inte. Men jag tyckte att Godin självklart visar kämpaglöd. Arda utan problem tyckte jag var typ matchens bästa spelare, tyckte jag överlag. Och sedan, alltså det var svårt faktiskt. Men jag tycker Arda, Godin, Gab gör ett jävla bra jobb också. Thiago jobbar lite i det skymda. Håller du med mig?
Jag tycker att Thiago får igång laget lite grann tillsammans med Gabi där efter halvtid. För i första halvlek i hela laget, alltså de är under isen och de blir ju mer eller mindre bara överkörda av sin egen medicin. Alltså hög press, aggressivt försvarsspel och sen snabba, kvicka kontringar. Jag tycker att framförallt så var Leo gjorde en helt okej match tyckte jag. Men jag skulle vilja framhäva Gabi där med sina två framspelningar. Framförallt den andra som är helt briljant. Alltså helt fantastisk framspelning på det sättet också. Det är extra ont för Porto också att de förlorar på det sätt som de förlorar på också. Det måste jag också nämna. Så Gabi är definitivt en av de här spelarna som också är hjärtat i det här laget tycker jag. Väldigt mycket. Sen så är Godin är jättedålig i första halvlek, men han gör en jättebra andra halvlek.
Det var därför han kom fram. Jag missade första halvlek.
Ja, han hade inte en chans mot Jackson Martinez där som tog ner varenda boll. Alltså, det var antingen tar han ner eller så vinner han nickduellen eller så spelar han fram sina medspelare. Så där hade han jättestora problem.
Det var ju han som förlorade nickduellen också med Jackson Martinez vid Portos 1-0. Så att det kan, jag kan förstå det, men jag vill ändå få fram honom som en bra spelare från matchen. Finns det något annat vi ska lägga till i den väldigt sköna segern mot Porto?
Vi kan väl säga också att alltså, de har inte förlorat på hemmaplan på 32 hemmamatcher. Och det måste vi säga.
Ja, 30.
Det är väldigt viktigt.
29 var det.
Jag räknade, det var 32. Ass har fel.
Okej.
Okay. Tur att vi har det på hemma. I både ligan och i vet du, Europaspelet. Ja. Sist att vinna på Dragao, det var Manchester City i Europa League.
Fast jag tror att den statistiken med 27 eller 29 matcher, att det var utan Copa och Champions. Alltså.
Nej, för på i själva ligaspelet så har de inte förlorat på hemmaplan på 75 matcher. På 75 matcher på hemmaplan.
Oj då. Ja.
Exakt.
Där ser man liksom hur sjuk segern är. Alltså, ja. Visst det är inte som att vi slog Real Madrid och bröt 14 års förbannelse, men det är ändå en sjuk grej. Måste jag säga. Men
framförallt kan vi måste nämna en grej till alltså, och förlåt jag avbryter det,
men nej, inga problem,
att vinna mot Madrid, men att vinna mot Madrid på Bernabeu och sen ha en match en dag mindre i vila och sen åka till Dragao och slå Porto också och göra det med en riktig kämparinsats trots att man spelar riktigt dåligt och utan ett Diego Costa, två Mario Suarez, tre visserligen Adrian, men att göra det spelar också. Det måste
fyra utan Koke.
Exakt, Koke var ju också på bänk.
I alla fall de första innan de eller i alla fall stora delar av matchen innan Raul Garcia gick sönder. Men jag tyckte det var, jag vet inte, så jävla stort. Nej, det var, jag vet inte, alltså jag vet inte när jag såg spelschemat nu för någon månad sedan och sa att shit, först så har vi Osasuna, visst det är ingen lätt match, men det är ingen jättesvår match. Och sen så har vi Real Madrid och sen Porto. Jag var 100 på att vi skulle förlora någon av de här matcherna, så går vi och vinner båda.
Det betyder att vi kommer förlora mot Celta nu i helgen.
Nej, inte på hemmaplan. Jag sa några hade tippat 7-8-0 till Atletico. Men
okay, någon har fått hybris här.
Verkligen hybris. Nej, men vi går in på matchen mot Celta där, som ska bli väldigt kul att prata om då det är sista matchen innan landslagsuppehållet. Boo. Fast det tycker inte så, men det tycker jag. Tror du att Cholo kommer att rotera mycket i matchen mot Celta?
Ja, alltså jag skulle vilja kanske se en Alderweireld som får göra debut här, för att
och G också, ja, tycker
jag. Jag skulle nog behålla Mario tillbaka, så G och G får nog vänta, men Alderweireld skulle jag gärna vilja se, för att nu har Miranda sett lite, han ser faktiskt lite trött ut skulle jag vilja säga här sista två, tre senaste matcherna. Och kanske att man tar in en Alderweireld i en backlinje, eller Jiménez. Jag är övertygad om Jiménez också kan klara av arbetet. Sen så tror jag väl att Felipe och de här grabbarna, de kommer antagligen spela resten av backlinjen. Kanske att Manquillo kommer in förresten på högerbacken, för nu har Jean-Fran spelat tre riktigt tuffa matcher på inom loppet av, det är väl 6 eller 7 dagar, så
det är det jag velat se. Jobbigt.
Så Manquillo tror jag att de flesta hade velat se, och jag tror att Manquillo är en realitet också. Defensiva mittfältet, kanske är dags att ge Gabi lite, att han får vila lite grann. Så, eller Thiago då såklart, för att Thiago också spelat väldigt mycket. Får se, den är jag lite osäker på, för att jag vet inte riktigt vem man ska välja där. Vi kan till och med ha Koke i den positionen om det skulle behövas. Resten så blir det väl antagligen Diego Costa tillbaka såklart. Arda spelar, ganska övertygad om det, med tanke på att det är landslagsuppehåll snart. Och kanske att Leo tar David Dias plats. Det skulle kanske inte förvåna så jättemycket med tanke på Vias insatser rent produktivt. Inte så mycket taktiskt, för taktiskt gör han i stort sett alltid en jättefin insats. Det är väl där i så fall. Kanske Cholo vill spela med Via ändå för att han ska ge någon lite självförtroende.
Ja, det hade inte varit helt fel. Fast jag vet inte, jag hade jättegärna sett som du sa Tobi och GVG. Jag hade väldigt gärna sett dem. Vet du om Miranda och Felipe ska iväg på landslagsuppdrag?
Ingen av dem ska iväg på landslagsuppdrag, för att Scolari har inte tagit ut dem. Han tar ut andra spelare, och nu kan jag förstå visserligen, för Miranda har en jättetuff konkurrenssituation, men att Felipe inte får chansen, det är för mig helt oförklarligt. Och
vem har de istället, Marcelo?
Han är ju skadad och...
Men han spelar ju senaste matchen mot Köpenhamn igår.
Ja, han spelar, okej. Okay. Och då har han ändå bara gjort den här matchen, vilket jag tycker är ännu konstigare. Men vi kanske ska vara lite glada över att ingen av dem åker iväg, för att de kan bygga upp sig lite grann här under de här 2 veckorna, som 10 dagar i alla fall, som resten av deras lagkamrater är borta. Sen så är det Diego Costa också, en sån där grej, ett sån där case också. Där Spanien vill ha med honom, men där jag själv gärna ser att han stannar i Madrid med tanke på vart han ska åka iväg. Det är typ Qatar eller något skit, och de resorna är inte skoja med.
Nej, precis. Egentligen så är det ju sånt samma. Tänk om man hade åkt med Brasilien, då hade det ändå varit Sydamerika. Så jag vet inte. Men ja, det är bättre att han stannar i Madrid, tycker jag också i alla fall. Spanien möter för övrigt Vitryssland på hemmaplan. Vet du om, nej, så här, listan har inte kommit till, men vilka spelare tror du kommer att komma med från Atletico?
Jag skulle inte få någon Koke med. Villa kommer definitivt att vara med på grund av att Fernando Torres har gått sönder. Det är jag ganska övertygad om förresten. Inte definitivt, men jag är ganska övertygad om det. Och Diego Costa tror jag är med om FIFA ger dem grönt ljus och kallar honom till det spanska landslaget. Så kan man ju tycka vad man vill om det där med att en spelare som Costa ska in. Personligen är jag emot det, att en typ en brasilianare ska spela i mitt landslag, om du fattar, om bara varit i landet i typ 6-7 år. För mig måste det ha någon sorts alltså någon sorts ties, om man säger så, några rötter eller något i den stilen. Och det kan väl jag tycka är lite sådär. Men samtidigt får ju Scolari skylla sig själv här. Han ser att Diego Costa är på väg att spela för Spanien. Och när han drar upp den här historien om att vad han sa, att fotbollen är tillbaka till 50- och 60-talet, där man kallar spelare som inte tillhör länderna, så att säga. Mm. Spelar för andra länder. Typ Di Stefano för Spanien och så vidare och så vidare. Han får skylla sig själv där. För att nu har han haft över ett år på sig, Diego Costa, och ge Diego Costa en chans. Men ska han ge honom 10-15 minuter varje gång han blir kallad, det är klart att han inte kan visa något på de minuterna. Så skyll dig själv, Scolari. Du naturaliserar dig själv. Han naturaliserar dig själv förresten, spelare som Deco, spelare som Pepe. Så han får skylla sig själv, tycker jag.
Ja. Sen vet man ju aldrig om det spel för galleriet heller, att Costa vill spela för Brasilien, men att han sätter press på Scolari genom att alltså snacka om Spanien och så. Det återstår att se faktiskt.
Det är säkert en del i det hela. Det skulle jag inte...
Ja, för han har faktiskt gått ut och sagt att han kommer att spela med det landslaget som kallar honom först. Så han håller fortfarande dörren öppen mot eller för Brasilien, så att helt utesluten tror jag inte han är igen, men vi får se.
Han vill spela för Brasilien, det är inget snack om den saken.
Nej, det var som jag kollade faktiskt på Punto Pelota, för att kolla på det nu igen. Där gick ut en exklusiva av Irene Junquera som hade sagt då, en liten källa i omklädningsrummet, jag gissar på att det är Courtois, men man vet aldrig, att Diego Costa hade sagt i omklädningsrummet att han hade bestämt sig att han skulle spela för Spanien.
Yes.
Men samtidigt när de intervjuade honom efter en träning då på Interpolota, så hade han sagt, nej, jag vet inte, vi säger inte bestämt mig hit och dit. Men det är ju kanske bara för att han inte får säga något angående...
Ja, det är ingen snack om den saken. Man går inte ut med sådana saker i media innan det är klart.
På tal om en väldigt irrelevant fråga, har Kosta inte körkort?
Jag har faktiskt inte den blekaste om den saken.
För jag har bara sett att han åker med andra från träningen.
Han kanske inte får ta körkort. Han har uppskjutit körkort kanske.
Det roligaste var när jag var på deras träning en gång. Alla kom med sina bilar. Arda tar taxi till träningen. Men han kanske inte heller har körkort.
Vilken kung. Vilken kung.
Ja, jag hade gärna velat köra den taxin.
Atta var sjuk.
Eller hur? Ja, det var...
Atta var sjuk.
Hans kusin, eller? Eller hans tolk?
Det är hans snubben som är Attas som är Ardas all in all, så att säga. Han gör allt från business cards till köra honom till träning. tacklingar och jag vet inte fan vad han är för typ. Det är typ hans polare eller vad fan det är.
Nej, han kom i en gul taxi. Eller nej, jag vet inte, en gul. Jo, jag tror de är gula på vissa ställen. Eller så var det en sån vit röd som finns. Men,
vilken kung alltså.
men. Jag vet inte, jag är så jävla taggad inför matchen mot Celta. För det känns som att vi kan lufta lite så att man kan typ både Tobi och GVG och jag vet inte. Alltså jag, det hela mina ut i att jag vill se Costa tillbaka i Champions League. Eller tillbaka med Costa i Champions League.
Det kommer hända nu i Wien så.
Ja, jag vet. Det är den matchen jag väntar på. I och för sig är det på bortaplan. Men det är det väl? Nej, det är hemma. Borta.
Det är borta.
Men varför har vi två borta matcher? Jag vet inte.
Jag vet faktiskt inte.
Sen kanske det blir två hemmamatcher också. Man vet aldrig. Men ja, jag är så jävla taggad inför Costa. Jag vet inte, jag vill säga något på den allra högsta nivån. För vi har sett liksom så göra hattrick mot Osasuna då för någon säsong sedan. Men två mål och han har faktiskt gjort mål på Real Madrid och allt sånt här. Så jag vet inte, det känns som att, jag vet inte. Men på tal om, vi kan ju prata lite om det. Även om vi hoppas förbi Champions League-biten. Att Zenit och Austria Wien spelar 0-0 i St. Petersburg. Var det ett väntat resultat för dig, Sören?
Väntat är det ju såklart inte. Men ser man till hur matchen såg ut och vad Zenit presterade och Axel Witsels röda kort, så det är väl inte så jäkla konstigt med tanke på att de är en man mindre i en hel halvlek. Sen är ju inte Austria Wien det bästa laget rent individuellt, men de har viss kvalitet och det kunde ha gått båda vägar faktiskt, även om Zenit var lite farligare i andra halvlek. Bra resultat för Atletico och framförallt så rycker vi ju den här gruppen i och med segern här mot Porto på bortaplan.
Precis. Tror du att det blir 6 poäng mot Austria Wien eller tror du att de har någon chans att slå oss? Inte för att få hybris.
Det är väl klart de har en chans att slå oss, men sen så gör det, alltså det gäller alltid att göra jobbet i de här matcherna. Man kan inte bara förlita sig på sin individuella kvalitet. Det såg vi hur det gick mot Osasuna i stort sett. Att så fort vi började förlita oss på, eller spelarna började förlita sig på att ja, vi löser det här löser sig, det här ska inte vara några problem. Då kommer problemen, då kommer misstagen, man vill inte spela av matchen. Man klarar inte av att spela av matchen, ska det snarare säga. Så det gäller att göra jobbet helt enkelt. Det är där det handlar om. För Atletico är betydligt bättre än Austria Wien. Sen så kommer det vara en match där jag tror att Atletico kommer att föra spelet ganska mycket. Och där ska vi se om vi har blivit bättre på det. Och de fast situationerna är som vanligt jätteviktiga i de här sammanhangen.
Ja, jag kan knappt bära mig. Nästa Champions League-match är den 21 eller 22 oktober. Så det är 3 veckor dit. Orkar vi vänta?
Ja, med tanke på att vi bara pratar om Champions League i den här podcasten idag så tror jag inte att vi orkar bärga oss. Det blir väl att kolla på, någon segunda match emellanåt och bara räkna ner dagarna till mötet med Austria Wien.
Ja, jag har spelat in både Zenit och Porto-matchen så det blir väl säkert i efterhand. Men vi går över till nästa punkt. Jag vet inte vad vi brukar kalla den. Inside Atleti. Vet inte. Där vi tar upp grejer som ändå inom klubben och runt om klubben egentligen. Har du någonting att inleda den punkten med så?
Alltså förutom det här 1-1-matchen som Atletico B spelade förra helgen. Det finns väl inte så jättemycket att komma med förutom just det och nu på morgonen att det kom fram lite information om att de hade tjänat ungefär 24 miljoner. Då är återigen tillbaka i Champions League.
24,2
miljoner på Champions League. Och man är ju garanterade 20 miljoner med tv-rättigheter, med alltså intäkter från sponsorer, med Champions League-pengar direkt från Champions League så att säga, inte tv-poolerna. Så vi har tjänat ungefär 4,2 miljoner redan på 2 matcher som vi har vunnit i Champions League. Och det är någonstans, det visar ju någonstans hur viktigt det är att spela Champions League varje säsong. För när vi vann Europa League och hade typ spelat 19 matcher så hade vi tjänat sammanlagt 10,5 miljoner euro.
En liten korrigering, 24,6 miljoner.
Ja, 4,6, och det säger väl hur viktigt det är också att spela Champions League och hur viktigt det är att hela tiden kvalificera sig för kanske ta sig vidare från gruppen också. För tar man sig vidare från en grupp kommer ytterligare, och så länge man kan tjäna de här pengarna så kan man beta av ett, skatteskulden, två, skulden i det hela stort sett, alltså hela skulden, och självklart så kan vi attrahera bättre fotbollsspelare, vilket också är A och O för att man ska vara ett bättre fotbollslag.
Men det sjuka är ju att man fick ju, vad var det, 10,5 miljoner för att komma in i gruppspelet i Champions League, om jag inte har helt fel för mig. Och det var vad vi fick in under hela 2011-2012 när vi vann Europa League.
Mm.
Under hela säsongen, under det bara för gruppspelet.
Ja, men det var det jag sa, och det är det som är så sjukt. Det är så sjuka skillnader, och UEFA kan inte, alltså man kan inte säga att Europa League är en seriös turnering, alltså i gruppspelet, när det betyder att när man vinner Europa League så har man tjänat ungefär dubbelt så mycket som man har tjänat när man har spelat två gruppspelsmatcher i Champions League. Och det är väl någonstans där som hela deras resonemang spricker. För att i slutändan så handlar den moderna fotbollen om pengar, trots att vi egentligen kanske inte vill att det ska handla om pengar.
Nej. Sen får man ju en miljon euro för varje match man vinner också.
Mm.
Och för lyckas så får man 500 000 euro. Tar man sig vidare från gruppen får man 3,5 miljoner och kvartsfinal 3,9. I semifinalen får man 4,9, förlorar man finalen 6,5 och vinner vi Champions är det 10,5 miljoner bara där. Men så långt, ja, jag vet inte. Jag ska inte yttra mig. Det kanske är lite för tidigt att göra det, men vi är ett bra lag. Det är
väldigt väldigt tidigt. Väldigt tidigt.
Men vi är ett bra lag i alla fall. Sedan så finns det ju även en annan uppgift som kom ut idag faktiskt, att Bankia, den vita banken om man säger så, och Telo Madrid har betalat, vet inte riktigt när, men har betalat 24 miljoner euro till Atletico för att de har inte uppfyllt ett reklamkontrakt med Atletico som de hade under 6 säsonger tror jag det var. Vi vet inte när pengarna kom in eller lite mer information om dem, men de ska i alla fall ha betalat 24 miljoner euro för, inte kontraktsbrott, men att de inte har fullföljt ett reklamavtal i alla fall. Vi kan även berätta att 1% av intäkterna av Enrique Cerezos nya film ska gå till Spanska idrottsförbundet, bland annat till minoritetssporter typ som ja, bob, skiing och allt sånt här. För att ta lite annat onödigt. Vad har du mer att tillägga på den punkten, Sören?
Vad heter filmen, om man får fråga?
Och filmen heter då Las Brujas de Sugamurd. Jag vet inte om jag uttalade rätt. Jag är jättedålig på uttal. Jag har inte sett filmen. Jag vet inte om jag ska se den heller. Vågar vi det, Sören?
Jag ska absolut inte.
Jag vill säga den bara för att jag är...
som Enrique Cerezo producerat i alla fall.
Jag vill säga den bara för att se hur, alltså ifall de är bra eller inte. Men, eller det var 1% av biljettintäkterna som man ska skämta. Eller, ja, skämta också. Men skänka bort... Men, vi går vidare till en punkt som har varit efterlängtad, som vi har missat, tyvärr, lånekollen. Vi kan ju börja med Roberto Jiménez i Olympiakos, som räddade en straff bland annat mot Anderlecht. Hur såg han annars ut? Såg du matchen, sa han?
Jag såg hela matchen, han var faktiskt riktigt bra. En straffräddning, den andra straffräddningen nu på två Champions League-matcher. Den tidigare tog han mot Zlatan, den här gången mot Alexander Mitrovic. Sen så gjorde han 3 eller 4 riktigt bra räddningar. Och det var ju mestadels Mitrovic som hade alla de här chanserna. Men Ska ju nämnas också, Mitrovic är 18 år gammal och helt ny på den här scenen, så särskilt konstigt kanske det inte var att han missade så mycket chanser. Men det tar ju inte bort från Robertos insats som var riktigt, riktigt bra på när det gällde att rädda skott, när det gällde att komma ut. Men som vanligt så är han väldigt svag i luften, och det kommer de undan med lite grann i Olympiakos, för att de möter ett lag som är lite för orutinerat, lite för ungt och lite för naivt.
Precis. Vi har även Borja i Deportivo. Som avgjorde för Deportivo när man vann med 2-0 här förra helgen. Ett ganska snyggt mål där han placerade in bollen. Sen det andra målet var när han sköt och så touchade den på försvarare. Men alla mål räknas, eller hur, Soran?
För allt är det väldigt kul att Borja får göra mål igen. För nu har han varit mållös ett par matcher efter att ha gjort 2.
Men nu har han gjort, vad är det, 5 mål på 6 matcher?
Det var väl hans första ligamatch, tror jag.
Vadå?
Fast han hade gått mållös. Han hade gått mållös i vissa av de här matcherna också.
Ja, klart.
Så de kommer lite i klump. De kommer lite i klump, gör de. Men alla mål räknas, och alla mål är väldigt viktiga för Deportivo, för att de har inte så jättemånga målskyttare i det där laget. Och de är verkligen i behov av en spelare som kan vara lite av en förebild för fansen. Lite av en idol, om man nu vill kalla det så. Borja har faktiskt startat ganska bra i Depor, och det får vi vara jätteglada för. Jag tror ju fortfarande på honom, även om klubben kanske inte gör det. Men jag tror ju fortfarande att han kan bli en bra, väldigt bra anfallare. Det är väl bara det att han måste ha kontinuerlig speltid, och det får han ju Deportivo. Och i Segunda är han en väldigt viktig spelare för Deportivo också, som har som mål såklart att ta sig upp i Primera Division.
Ja, tänk Borja och Pizzi längst fram. Det hade inte varit helt fel i Segunda också liksom. Men nu är han tyvärr inte kvar där. I övrigt i lönekollen, vad har vi med för spelare? Finns det någon annan som har gjort någon bra insats?
Vi får ju nämna Thomas från Mallorca, som började lite, han började bra när först, eller nej, han var bra på sista försångsmatchen som jag kollade på. Han var bra på försången också. Sen så förlorade de 4-0 mot Sabadell i premiären, och där var han inte bra, kan jag säga. Andra matchen tror jag att han gjorde det. Han fick väl rött kort i den andra matchen, tror jag. Och sen så kom han tillbaka mot Sporting Gijón. Han var usel där med. Men sen, efter de här matcherna, så har han akklimatiserat sig på ett helt annat sätt till Segunda Division. Och varit en av Mallorcas bättre spelare faktiskt. Och det vet jag också att Cholo har ju stenkoll på Thomas, för att det är en spelare som man verkligen tror på, som man tror kan bidra till Atletico lite senare, inte nödvändigtvis nu, inte nödvändigtvis nästa säsong heller, men inom kanske 2 eller 3 år, något i den stil. Så Thomas ska vi hålla ett extra öga på. Det är precis vad jag gör här under säsongen. Nu var han riktigt bra förra helgen, och det ska bli intressant vad han kan göra kommande helg också. Väldigt, väldigt intressant spelare som visserligen måste förbättra sitt passningsspel, visserligen måste bli lite bättre på positionera sig, men som har många bra, fina kvaliteter för att bli en modern och bra defensiv mittfältare, framförallt i det systemet som Atletico Madrid använder sig av under Diego Simeone.
Precis. Finns det något annat vi bör prata om i denna podcasten?
Nej, utan vi får väl tacka de som har lyssnat där.
Stått ut med oss. Yes. Vi har även, jag ska säga det, att efter, vi har ju Celta nu den 6, sen den 19, så spelar vi mot Espanyol borta. Espanyol som är inrätt bra, så det blir en sommar. Men vi får tacka för
stunden. Det blir en svår match, och förra säsongen så vann vi ju, men det var ju knappt.
Efter Raul Garcias mål. Men nu har vi Diego Costa i toppform. Så att i och för sig, Espanyol är bättre denna säsongen än förra. Men jag tycker att vi knyter ihop säcken här. Håller du med mig?
Det gör jag.
Vi säger tack och hej, och på återseende. Ciao.
Yes, hej.